En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Välkomna till Åsiktskorridoren. Vi hade inte möjlighet att spela in i fredag, så vi kör nu istället. Det är måndag den 3 december när vi kör det här. Jag har tappat räkningen på hur många veckor jag gått sedan valet. 11, 12 kanske?
Massor
med veckor. Och vi ska förstås prata om vad som händer i regeringsbildningsfrågan. Med oss har vi Ulrika Schenström, just hemkommen från Hongkong. Och jättelaggad.
Det var därför vi inte kunde spela in i fredags.
Nej, precis. Men vi ska göra vad vi kan för hålla dig vaken en liten stund i alla fall. Ska vi göra det. Och sen har vi från Aftonbladets ledarredaktion av Jonas Sima. Och Anders Lindberg.
Hej
Anders. Ja, han är lite fokuserad på att filma just nu, men han sitter här bredvid mig. Och jag heter Anna Andersson. Välkomna hit.
Tack.
Ja hörni, vad händer egentligen? Förra veckan så kom i alla fall någon slags öppning när COL sa att jo, de kunde tänka sig att släppa fram Löfven om han i princip adopterade deras politik. Och sonderingsbollen ligger ju hos Löfven. Han har ju talmannens uppdrag just nu. Igår kom beskedet att hans tidsfrist sköts fram, så att han, nu är det sagt på onsdag ska det komma någon slags besked. Kommer du göra det? Vad händer på onsdag tror ni? Kommer Löfven kliva ut genom dörrarna med en regering?
Jag tror inte det. Men däremot så ja, kanske man har kommit lite, att man har inlett några förhandlingar i alla fall med dem. För att det var ju det som var så oklart när Liberalerna och Centerpartiet gick ut med sina kravlistor. Det var ju egentligen inte så mycket som de var sugna på att förhandla om, utan det var ju så här take it or leave it tonen.
Det var väldigt ultimativt, sådär, särskilt från Löf får man säga.
Ja, precis. Om Löfven vill bli statsminister måste han regera på Centerpartiets politik. Det kändes ju inte som någonting som Löfven skulle köpa. Men förhoppningen är väl ändå att det var början på någon förhandling. Men jag vet inte riktigt vad mer man ska kunna förvänta sig på onsdag.
Nej, men det känns ändå, det var i alla fall någon förändring i positioner som hände förra veckan, va? Så ändå, vad säger du Ulrika? Vad tror du?
Nej, alltså jag vet inte heller vad som kommer hända på onsdag. Nej. Men till syvende och sist, till slut, så tror jag det ändå kommer att bli en Löfven-regering.
Du tror på en Löfven-regering? Okay.
Ja, jag tror inte på en Löfven-regering.
Nej, jag förstår.
Men jag tror att det råkar bli Stefan Löfven.
Inte som en andlig sak.
Men allt kan ju hända.
Anders, vad tror du händer? Vad tror du händer på onsdag?
Jag tror att det som händer på onsdag är att Löfven får mer tid till på måndag. Och sen så tror jag att man, saken är den att nu pågår ju också budgetprocessen parallellt med detta.
Just det, med olika lagda budget.
Ja, man lägger sina budgetmotioner och sen så kan man då i utskottet sen, finansutskottet, så kan man ju då rösta på sin egen motion. Man kan reservera sig till förmån för sin motion. Och det som gör då är att då kan du också i slutvoteringen ta upp den här motionen. Så jag tror att det som kommer att hända nu är att alla kommer att ha liksom alla kort på bordet. Man kommer att ha lagt sina motioner som man har lagt så att man kan rösta på dem eller lägga ner rösterna på dem. Och så kan man liksom trycka Löfven successivt mot datumet den 12 december när ramarna för budgeten tas. Och ju närmare du kommer
nästa
det här
onsdag,
nästa onsdag, så ju närmare du kommer det här datumet, ju liksom skrajare blir ju Löfven att Moderaternas budget går igenom. Så att det blir en slags chicken race mot budgeten. Och Moderaterna har ju antagligen Moderaternas röster, Sverigedemokraternas röster och KDs röster. Och det är 154 röster. De rödgröna har bara 144. Så de behöver alltså, i alla fall Liberalerna, för att inte förlora detta. Och det gör att det ger ju Liberalerna en enorm alltså maktställning här. I det, så länge de så här inte har beslutat om den här budgeten. Sen kan det ju vara så att Moderaternas budget går igenom.
Men är inte det konstigt i så fall av Liberalerna och Centerpartiet om de har nu röstat ner Ulf Kristersson en gång och att sen då kanske medverkar då indirekt i alla fall om man trycker gult till att en moderat KD-budget släpps igenom med stöd av Sverigedemokraterna i så fall. Inte det.
Fast kan de inte komma undan med det på att den budgeten har ju inte SD varit med och förhandlat alls. Den är ju en ren moderat budget.
De hävdar ju att det är en alliansbudget. De hävdar ju att de har tagit alliansens politik.
Centern lär ju inte rösta. Alltså jag tror ju inte att hon kan göra någonting som kan
att rösta för sossarnas budget.
Nej, men det kommer hon inte göra. Det var inte dit jag skulle komma, det fattar jag också Anders. Tack, även om jag är jetlaggad. men
kul,
jag försöker bara säga att hon kommer aldrig kunna göra någonting annat. Alltså hon kommer inte kunna göra någonting som gör att SD får något som helst passivt inflytande.
Nej, och det är ju det här som är det spännande med budgeten.
Det är där hela skon klämmer för henne hela tiden.
Mm. Ja, nej, men det är ju helt rätt. Och det som är så spännande med just liksom budgetfrågan, det är ju att vi har ju, man säger ju i Sverige att vi har ju negativ parlamentarism, säger man hela tiden. Det gäller ju bara val av statsminister. Och liksom misstroendeförklaringar och sånt. Så, det har ju inga andra frågor är ju negativa. Du behöver ju en majoritet för att få igenom budgeten. Och det är ju nu det testas om... Alltså, Löfven kan ju bli statsminister, men i budgeten testas, kan han regera? Och det är därför jag tror Moderaterna så tydligt driver att de ska få igenom sin budget. För de visar då att Löfven, ja, visst, han kan bli statsminister, men han...
Men det var väl regeringsdugligt. Men sist, 2014, så fick ju Stefan Löfven regera ett halvår på... Eller ett år.
Ja, ett år
blev
det ju.
Budgeten var alliansens budget.
Ja, precis. Efter,
ja, just det.
Men man undrar om det upprepar sig igen. Om det skulle bli en Löfven-regering men en MKD-budget.
Men du menar att han sen till nästa budget skulle få ett fason på sin, på en regering, hur den nu ser ut? Och få igenom, eller?
Alltså man måste ju väcka frågan, kan man regera Sverige på en budgetmotion? För det var ju en skillnad, alltså den budgeten som alliansen la 2014, det var ju liksom en alliansbudget. Man har suttit i regering i 8 år, det fanns en politik som de kunde förlänga. Men här har du alltså en produkt som Moderaterna har suttit och kokat ihop i sitt fikarum som du ska regera Sverige
eller
på.
Eller på ett riktigt kontor kanske.
Ja, men det är liksom, det är inte på regeringskansliet. Ja, men det är lite nedvärderande, för det är inte på regeringskansliet. Och det gör att i den här budgeten så finns det liksom inga riktiga beräkningar, utan det är något sånt här hemsnickrat.
Det vet du ju inte.
Jo,
ja,
det vet jag.
Hemsnickrat. Det finns väl andra nationalekonomer och budgetmänniskor.
Men regeringskansliet har 4 000 tjänstemän. Hallå, Moderaterna, hur många har de? 5?
Jag har trots allt varit med och gjort en budget utanför regeringskansliet och utanför FIBA, alltså finansens budgetavdelning,
som det heter. Jag vill bara påpeka att den förhandlingen tog 2 år. Det de ska göra nu,
det finns andra människor som nationalekonom Hans Lindberg.
Du har helt rätt i det, men den förhandlingen tog 2 år. Ja, nu ska de liksom på en höft koka ihop det här, och det är något helt annat.
Jag tänkte på, igår kom ju en förtroendemätning, och Löv och Björklund har ju verkligen tagit stryk de senaste. De har tappat mycket.
Jag var ju då
Ebba Busch Thor som är raket.
Och jag såg ju,
alltså,
att
det sensationella var ju att,
vem var det ifrån?
Novus var det. Precis.
Låste upp den stort.
Ebba Busch Thor låg på samma, alltså hon och Löfven delar första platsen nu i förtroendemätningarna. Så att det kostar
det
mycket
de
för Centrumliberalerna.
Men det är de som är minst inne och bråkar och har varit tystast i den här budgetdebatten.
Ja, men jag tror att de flesta, även om man sympatiserar med Centerns och Liberalernas hållning, så tycker man att de har stökat till det lite väl med de här ultimativa kraven. Att det var inte ultimatum man ville ha just nu, utan det var någon slags steg framåt, en vilja till lösningen.
Man brukar säga att svenskarna vill ha en mittenregering, och då vill man väl ha någon slags
kompromiss där, inte hålla på och liksom ställa hårda.
Jag gjorde en annan spaning när jag såg den mätningen, och det var att den som nu leder det konservativa blocket i Sverige är inte Ulf Kristersson. Och det där är lite intressant, att om det nu ska bli ett konservativt block, vem blir liksom...
Och det är inte Jimmie Åkesson.
Det är definitivt inte Jimmie Åkesson.
Vem är det då?
Mm. Alltså, Ebba Busch Thor kliver fram som en slags konservativ lagledare här. Den som har förmågan att få ihop moderater och sverigedemokrater. Den positionen är jätteintressant, som hon har manövrerat in sig. Så det kan vara så att vi får ett konservativt block om 2 veckor, och Ebba Busch Thor leder det.
Det blir spännande.
Och Ulf Kristersson leder
det. Vad säger Ulrika?
Jag orkar inte vara längre, alltså, det här var det dummaste jag har hört, alltså, jag blir så trött så att jag vet inte vem jag ska ta vägen faktiskt. Jag bara känner så här, gud, jag är så trött.
Du får väl säga i alla fall att de är en tredjedel så stora som Moderaterna, så att,
ja,
kanske,
alltså,
att Anders inte på
gungfly. Alltså, det är för dumt faktiskt. Nej. Vi går vidare.
Vi ska prata lite grann om
i så fall kan man säga att Annie Lööf leder mitten vänster.
Det vi kallar för telefonplan.
Borgmästare för telefonplan.
Ja, borgmästare för telefonplan.
Ja, men vi ska prata lite grann specifikt om ett krav som är ett av de hårdare som Centern Liberalerna, nämligen turordningsreglerna. Det här är ju verkligen arbetarrörelsens hjärteblod, får man ju ändå säga. Och igår i Agenda så sa byggnadsordförande Johan Lindholm att kravet är som ett dolkstöt mot hjärtat, att man skulle göra om.
På svenska löntagare, ja.
Ja, på svenska löntagare, att man skulle förändra de svenska turordningsreglerna. Det här är dramatiskt. Men har han inte rätt? Alltså, vad kommer hända med samarbetet mellan LO och sossarna? Kan Löfven gå med på det här?
Nej, men alltså, jag tror att det är ett problematiskt rent hela arbetarrörelsen står inför en hel del problem. Det är ju ingenting jag behöver säga bara för att reta Anders här nu, utan det är ju
men det är en bonus.
Det är en bonus, absolut. men ändå. Ja. Och jag tänker så här att de man har problem med SD som har liksom inflytande snart, tror jag, om de inte skärper sig arbetarrörelsen. Så behöver vi inte ha mer problem, som sagt, i mellan det stora partiet och facket.
Nej, men alltså byggnadsordförande har ju helt rätt i det här med att man behöver inte mer eller fler otrygg.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Yeah. Arbeten på en arbetsmarknad som är där globaliseringen innebär en jätteomställning, där vi har fler och fler konstiga anställningsformer, särskilt i analysen med SDs framväxt, för där visar det ju ofta att det är framförallt folk som känner en otrygghet inför framtiden, som har dåliga anställningsformer, liksom så här, att man otrygga inte känner en tilltro till otrygga
men,
jobb.
Men finns det någon det hör ihop? Förhandlingsutrymme i frågan, Anders?
Nej.
Nej.
Jo, men jag tycker ändå att
nej,
alltså, men jag tror inte.
Nej,
men
han är i alla fall inte jätte.
Jo, Stefan Löfven har ju faktiskt öppnat för det. Det måste man ju säga, att det var det första han tog upp när han sa att han ville ha något blocköverskridande samarbete, att det kunde vara där kring turordningsregler, eller nej, kring flexibility, den där
flexicurity.
Jo, men det är delvis något annat, för det handlar om att du ska liksom utöka möjligheten till omställningsförsäkringar, att du ska, och det kan man säkert hitta lösningar, men just det här att man ska ta bort turordningsreglerna som Janne Löf vill, hon vill ju ta bort det för företag under 50 anställda, det skulle jag säga, det är liksom det är en död anka, håller jag på att säga.
Men vad tror
liksom,
ni att Löfven kommer att kunna gå med på då?
Ja.
Jag tror att Löfven kan gå med på någon slags flexicurity-idé. Jag tror att han kan gå med på att kompromissa med en massa andra frågor. Och det här är ju grejen. Om du väl får ner människor runt ett bord, då kanske lösningen till slut är, liksom, vi har ett stort regionalpolitiskt program för liksom, någonting som gör att du kan lösa ut. Alltså, det som Annie Lööf gör här, tror jag, det är ju för att det är för jävla, som man ska tala klarspråk. Hon väljer de frågor som gör mest ont hos sossarna, och så tar hon dem först. Normalt i en förhandling så gör man ju så i utgångsbudet, så skriker man och gapar och det blir helt vansinnigt, men sen när man väl kommer till bordet så då vet man ju att det här inte kommer att bli, så då börjar man där man är överens och så bygger man från det istället.
Hon vill ha ordentligt med fallhöjd i de här förhandlingarna, känns det som, så att man inte.
Och så tror jag så här att hon vill ha ett och det här tror jag är det som lite kan paja alltihop, för att den här attityden hon har och hennes såna här små liksom gnomes på Twitter och sådär, den attityden liksom, take it or leave it, ni måste acceptera hela Centerpartiets program, annars så har ni ingen chans. Och igår sa hon också att sossarna skulle få igenom mer av S-politiken i opposition om de inte satt i regering och sådär. Den attityden retar ju människor i arbetarrörelsen till vansinne.
Den retar ju uppenbarligen väljarna överlag.
Jag tror faktiskt att det här, alltså hela det här som vi har pratat om i 3 månader, jag tror det retar upp hela svenska folk, oavsett var man står någonstans och vad man tycker.
Nej, men förutom kanske hennes egna väljare, det jag tänkte, måste inte hon? Hon har ju ändå sagt att hon ska hellre
äta. Fast de är ju så få, det är ett så litet parti.
Jo, men det är de väljare hon har.
Jo, men det är så pyttefå, alltså, hon vill bli statsminister. Jo, men det är 8%, herregud. Alltså, hon vill bli statsminister, hon kommer behöva ha liksom 43% till bakom sig för att bli statsminister.
Men samtidigt, hon verkar ha en väldigt stark ställning i sitt eget parti.
Jo, men om man vill bli statsminister, kan man inte ha en stark ställning bland 8% av befolkningen och reta upp liksom 92%. Det går inte. Och just den här attityden, att det är hennes sätt eller ingen sätt. Liksom. Alltså, då får vi ingen regering, vi kommer få nyval. Kommer väljarna och då tycker jag att det är hennes fel? Och det tror jag väldigt många kommer att tycka.
Det är möjligen de här förtroendemätningarna kanske ger en vink om det.
Jag tror centerpartisterna har, jag tror de spelar över sin hand något så in i vassen. Alltså.
Samtidigt som de väljarna som hon har är ju väldigt lättkränkta, så att säga. Så att de kommer ju låta väldigt mycket om hon skulle göra någonting som skulle kunna
Men det är ju intressant att vi har den här diskussionen. Det är så mycket såna här diskussioner som har kommit nu efter valet som borde ha varit innan. Som vad kommer hända om inte alliansen får egen majoritet att bilda regering? Hoppsan, då hade man plötsligt inget svar på det. Och samma sak med Löfven faktiskt, att han har ju sagt sedan 2013 i princip att han vill ha en blocköverskridande samarbete med Centern och Liberalerna. Och nu är vi här, och nu känns det också som att LO och många andra är så här, men aldrig i livet, det här är en dolkstöt i hjärtat och sådär. Det känns som att man inte tänkt igenom det här.
Där, kan man säga. Ulrika, du sa att du ändå tror att till slut så sitter vi här med en Löfven-regering.
Ja, därför att hon kommer trycka gult, tror jag.
Det tror du. Jonna, vad tror du? Blir det Löfven eller Kristersson som vi får som statsminister?
Jag tror ju att det blir Löfven till slut. Just på grund av Annela.
Och Anders, vad tror du?
Jag tror att det blir Löfven. Jag har trott det sen jag insåg att Ulf Kristersson på riktigt trodde att han hade vunnit valet och började liksom sumpa till det där i början. Det är fortfarande så att han har 60% av riksdagen som är höger. Han har majoritet för en höger ekonomisk politik. Han har majoritet, alltså, normalt sett borde Kristersson ha liksom piece of cake och ta hem det här. Men han har liksom lyckats, han har lyckats reta upp strategiskt väldigt, väldigt många olika grupper och lyckats liksom slå in kilen precis på fel plats hela tiden. Alltså det var det här Facebook-inlägget han publicerade som retade upp Centern och Liberalerna. Den här hatkampanjen i sociala medier som hans liksom sympatisörer ägnar sig åt som han inte stoppar. Alltså,
sen tror jag också att
ska man
förhandla, när man ska förhandla rent generellt, oavsett vem det är man ska förhandla med, så kan man inte bete sig mot den man förhandlar med som man vill att den ska bete sig, utan man måste fatta hur den kommer
hur
att
den
bete
faktiskt
sig.
Beter sig.
Ja, oavsett vad man själv tycker och tänker i frågan. Och jag tror inte att man riktigt hade förstått sig på Annie Lööf här.
Och det här, men det verkar ju ingen ha gjort.
Jo, jag har ju suttit och sagt
jo, men jag tänker på partiledarna. Nu har ju Löfven fått samma problem,
jo,
att han inte begriper sig på henne.
Varför fattar man inte? Jag menar, det är ju bara, jag satt och tittade på en intervju med Fredrik Federley. Det är ju helt glasklart. De kommer inte försätta sin situation där SD ens har passivt inflytande på något som helst sätt. Och detta har ju varit glasklart sedan dag ett.
Men Kristersson köpte inte det riktigt, eller?
Nej, jag vet inte. Men...
För då är min nästa fråga. Om det blir Löfven som blir statsminister, vad händer med Ulf Kristersson, Moderaterna då? Kommer han sitta kvar en mandatperiod till, eller?
Ja, det tror jag. Därför att jag tror att det kommer att bli väldigt knepigt att hålla på att byta ut partiledare. Och jag tror att det är bättre att sitta still i båten och liksom få ihop partiet än att kicka ut någon och sen ska komma in någon ny som det ska ta en evighet för att, så att jag tror snarare att det är lugn skulle jag säga till partimedlemmarna.
Fast jag undrar, där undrar jag alltså,
givet
Moderaternas historia liksom. Alltså att om man tar det här med att skåningarna redan har gjort uppror. Du behöver inte få så jättemånga till med dig för att en partiledares ställning blir väldigt komplicerad. Att du ska liksom ett tvåfrontskrig, dels bråka med oppositionen eller regeringen då i det här fallet för honom, och dels så ska du hantera liksom att du har ett gäng inom ditt eget parti som ska hugga dig i ryggen hela tiden. Eller ännu värre, som frifräser omkring som någon liten sån här, ja, jag vet inte vad. Det gör ju att det blir på 4 års tid att hålla ihop det skeppet är knepigt. Mona Sahlin, om vi tar ett exempel från sossarna, hon hade ju säkert idén att sitta kvar efter 2010, i alla fall ett tag. Och det som hände då, det var ju, det muttrades sönder. Och det var ju inte någon majoritet av organisationen som muttrade sönder. Men det räcker att liksom en av 20 kanske inte vill leva med de andra 20 för att det blir jättesvårt.
Och jag håller med om det där, visst. Men samtidigt, jag skrev ju faktiskt också en kolumn här i Aftonbladet som jag kallade för det i Moderaternas Sverige är Skåne, Bayern och Stockholm och Berlin. Ja, det finns absolut spretigheter på många olika sätt i Moderaterna. Men just därför så tror jag det är viktigt att inte börja gapa på avgångskrav och såna här saker just när det verkligen är ett ganska komplicerat läge.
Alltså det känns ju fel att gå emot Ulrika som kan det här partiet utan och innan.
Men jag tänker göra det ändå.
Eftersom jag vet bäst. Nej. Nej, men jag tror faktiskt att det kommer kraven på att partiet får en partiledare som har en annan syn på SD kommer att öka inom Moderaterna. Man känner hos Ulf Kristersson precis samma som man kände hos Anna Kinberg Batra, en kognitiv resonans när de ska prata liksom om att SD inte är så farliga och man kan visst samarbeta med dem och vi kan inleda samtal och sådär. Man kände
de
att
inte
de, hon bottnade inte i det. Väljarna kände det. Det var ju därför hon rök innan valet till och med. Och man känner det hos Ulf Kristersson också, att han inte är bekväm med det ställningstagandet. Så jag tror att det kommer komma mer och mer tryck på att de ska byta ut det mot någon annan. Och att han är ganska fin med det faktiskt.
Ja, men om de gör det, då är de riktigt dumma i huvudet. För då är det nämligen så att då kommer i så fall Moderaterna gå i samma fälla som de konservativa i Danmark. Där det är viktigare att hålla på med mygel och bråk och gapa och taburetter och vem som ska få heta vad och vilken titel den eller den ska vara. Så att jag säger bara så här, ja, det finns en enorm risk. Det finns en risk även att andra sidan, när Stockholm ställer sig och gapar och någonting annat, att liksom håll de här dårarna borta där nere. Så att jag menar visst, absolut. Men om någon har en hjärna nu så vore det bra om de inte gjorde det. För att i så fall kommer fokuset nämligen i Moderaterna att handla mer om organisation och vem som får vilken titel och vem som får vad.
Inget tal om reformer.
Äntligen.
Fast jag tror, jag ska ändå hålla mig kvar vid det. Och jag tror nämligen att när Staffanstorp till exempel far iväg och öppet konfronterar mot linjen, då är det en liten håla utanför liksom Malmö vi pratar om. Men det är också ett slags känslomässigt skifte som sker i Skåne. Om jag jämför liksom med de moderater som jag träffar här uppe i Stockholm, så inser ju de moderaterna att den typen av liksom skånsk sverigedemokratisk gegga, att försöka gå till val på det i Stockholms län och Stockholms stad, är ju fullkomligt rökt. Och det innebär ju någonstans att det här är ju en riktig konflikt. Det här är ju inte bara liksom någon sån här spelgrej, utan här är ju
man
två...
Man tycker olika.
Man tycker genuint olika.
Men det verkar,
olika,
vara liksom väldigt, väldigt dåligt i när det gäller Skåne i nästan alla partier, om jag ska vara riktigt
the
ärlig.
Deep South.
The Deep South.
Vi har ett problem med the Deep South.
Men om vi bara fortsätter i andra änden då, kommer Löfven sitta kvar inte en hel mandatperiod?
Nej, och vet du varför?
Berätta.
Jag utgår helt från en intervju med Ulla Löfven inför valet.
Det tror jag är klokt.
Hon har nämligen gått i pension här före sommaren.
Så de skulle gå resa.
För hon är ju 5 år äldre än Stefan. Och man kunde liksom ana ett styng av sorg över att han inte gick i pension samtidigt som de hade kommit överens om. För att hade han stannat
och inte,
kvar...
Alltså, och inte bara inte går i pension, utan dessutom är statsminister ett ganska krävande jobb.
Ganska krävande, precis. Ja. Så att hon längtar nog, och han också, efter att de ska gå i pension tillsammans och åka husvagn.
Jag tror att han mycket väl kan sitta... Jag köper den analysen, för det där jobbet är ett fasansfullt krävande jobb, och tiden som människor klarar det tror jag blir kortare och kortare. Men samtidigt så det är... Om han nu blir statsminister och ska försöka hålla ihop den här soppan, så skulle ett partiledarskifte hos Socialdemokraterna välta regeringen. Och det är så mycket mot Socialdemokraternas inre liksom logik att ta den risken. I synnerhet som vi kommer att få en ekonomisk nedgång, vi kommer att få liksom ett utrikespolitiskt läge som bara blir sämre, vi kommer efter Brexit att få ett jätteproblem i EU. Ryssarna håller ju på och hotar med att invadera alla. Vi ser ju nu liksom i Ukraina och sådär, de steppar upp och så. I det läget så kommer sossarnas liksom, det kommer ett enormt tryck på honom att rör dig inte en millimeter. Och då kommer det bli liksom det inre och yttre, och då är ju traditionen i arbetarrörelsen sån att du kommer när partiet kallar. Så att jag...
4 år till och en
jag köper det, men samtidigt betänk om en avgång utlyser en regeringskris och kanske ett nyval. Det kommer inte
jag tror
att vara
värt det. Jag är faktiskt, ännu en gång så går jag emot något som kan det här mycket bättre än vad jag. Men jag tror faktiskt att folk har förståelse, dels att han är i pensionsåldern ish.
Riktigt, men
också att man känner att personkemin mellan honom och Annie Lööf framförallt, den är verkligen inte bra.
Nej, jag håller helt med om det.
Så att det kanske faktiskt skulle underlätta med en annan. Ja, jag tror
Ulrika, vad tror du? Tror du Löfven sitter i 4 år till?
Ja, alltså där tror jag nog att Anders har rätt. Alltså, ibland får man nog göra saker man inte själv vill. Han får ut och resa sen.
Eller nu, men
det här går inte.
Man får bara åka på pensionärstorer.
Men vilka som kan komma, det är ju lite roligt. För vem som kan efterträda honom.
Det spelar inte roll. Alltså, det går ju upp och ner också. Vem som skulle ta över.
Jo, men det är ju att... klart att det är Magda. Just nu är det Magda.
Nej, det är inte. Det kan vara, om Löfven kommer in i regeringsställning, så ja. Jag tror att Magda är absolut första kandidat om sossarna regerar. Därför att hon går hem i de lager som sossarna vill vinna. Men om sossarna inte regerar. Daniel tror jag har små förutsättningar att bli partiledare. Men däremot så tror jag att Anders Ygeman till exempel, som är en typisk oppositionspolitiker, skulle få jättesvårt att bli, om det nu är på borgarnas bajonetter det här ska ske.
Jag har hört att vad heter han?
Anna Ekström.
Nej, inte Anna Ekström. Vad heter han? Ekerot heter han inte.
Enerot?
Enerot.
Thomas Enerot.
Han var, ni får ursäkta mig som lyssnar, jag är lite trött. Enerot.
Thomas Enerot. Ja.
Ja, det har jag hört. Infrastrukturminister. Från andra socialdemokrater.
Nej. Kan säkert bli en av vänsterfalangens kandidater möjligen, men
det, ingen minister.
Men att det skulle vara liksom en partiledare för SD tror jag inte på.
Han blev ju precis minister.
Han blev dessutom precis flyttad som gruppledare, så att, nej det tror jag inte. Utan
du kommer, hörde, var ni hörde det första
gången. Ja, noterar det här.
Men, jag tror inte det. Däremot så tror jag att du kommer att se att det kommer att gå lite upp och ner vem som aktierna. Det är möjligt att Enerot kan lyckas slå liksom sen.
Vi får hålla ögonen på det helt enkelt.
Men annars så tror jag ju att du kommer att ha, Anders Ygeman vill ju så mycket så att det har hållit sprickor.
Nästan,
liksom.
Nästan lite jobbigt faktiskt för en, alltså han är överallt.
Ja, och det lirar inte med partikulturen och vilja.
Nej, jag förstår det. Jag fattar det. Nej, men jag
man ska bara lite vingad.
Man ska bara göra pliktkänsla.
Märkliga psykologi.
Han är överallt.
Ja, hörrni, vet du vad? Egentligen så skulle vi tänkt prata lite grann om klimatmötet i Katowice. Men det håller ju faktiskt på i nästan 2 veckor. Så vi får återkomma det. För nu måste vi faktiskt avrunda. För nu ska nytt folk in här i studion. Så att vi får säga tack för den här gången. Tack Ulrika Schenström, Jonas Sima och Anders Lindberg.
Tack, Anna.
Vi hörs.
Tack.
Hej då.
Hej då.